Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa Amerika Vera Zavala. Du har skrivit boken Svartskalle, en svensk historia. Mm. Och det här att skriva en bok som är så pass personlig om någonting som också är så pass jobbigt. Hur var det svårt att skriva en sån bok?
Ja, det var svårt. Det var flera saker som var svårt. Dels har inte jag skrivit en bok på väldigt länge, så att min förläggare som är du sa att jag skulle skriva minst 250 000 tecken. Det var den första så här skräckupplevelsen, och jag tänkte så här: nej, det kommer jag aldrig klara. Men jag tänkte att jag måste i alla fall försöka. Och det gick mycket bättre än vad jag hade trott. Och sen så de delar som är, det är ju en bok sprungen ur en sorg som jag går in i hösten 2015. Och jag kunde verkligen sitta ibland med liksom så här högar av Kleenex. Liksom, så jag bara satt så här och grät och så här snöt mig och så la och sen så hög av...
Tror att man skriver på datorn nu för tiden, så inte papperna blir helt
utkladdade. Nej, precis. Utan så skriva och så snyta sig och så lägga den här, så kunde det vara så en hög av Kleenex. Men det är ju också väldigt helande att liksom få ur sig det där. Så att det är jobbigt på ett bra sätt, skulle jag säga.
För det är också så att du pendlar ju lite i bok. Alltså, du är ju en sån person, så det handlar ju både om väldigt djupt personliga saker som drabbar dig och din familj och sådär. Och sen är det ju en, liksom en analys du gör om politik som du har, som du står för. Vad är liksom, när man skriver det här, är det svårt att pendla mellan de här, eller sitter det alltid liksom som ihop hos dig? Är
det liksom för mig så sitter det där. Ja, för mig så sitter det där ihop som människa på något sätt. Jag är ju väldigt, väldigt politisk. Jag tror att när jag gick in i någon slags vänsterrörelse för 25-30 år sedan, så var ju det ganska, det var ju liksom något fult att prata om personliga erfarenheter. Så om det är någonting som jag kanske i så fall har så här lärt mig att hantera, är liksom att det nödvändigtvis inte är fult, utan att det kan vara liksom någonting bra. Sen är ju min utgångspunkt att, alltså, hade jag trott att jag var ensam om mina upplevelser, så hade jag ju aldrig skrivit den här boken. Det här är liksom inte en rad unika upplevelser, utan det som är så att säga unikt är att det är min upplevelse, men att jag är övertygad om att så många olika människor kan känna igen sig i de upplevelserna. Och nu har ju den varit ute ett väldigt kort tag, men på det korta taget så har jag redan fått bekräftat att väldigt många som läser verkligen känner det här viet, liksom att det handlar om dem också. Och det kan vara människor som är mycket yngre än mig och folk som är mycket äldre än mig, så det finns något väldigt fint med det.
Alltså, du har ju också på något sätt ändå varit en skrivande människa ganska länge, och du har hållit på med så många olika genrer, teater och film, och då skriver jag även journalistiskt och sådär. Varför var det just nu som det blev akut att skriva den här boken? Vad var det som hände på något sätt 2015 som gjorde att du var tvungen att skriva boken? Man kan tänka att du kunde ha skrivit den redan 2007. Alltså, livet ditt har väl inte förändrats så hårt?
Nej. Alltså, jag tänker att den här normaliseringen av rasismen har varit någonting som är... som har liksom kommit steg för steg. Under väldigt lång tid i Sverige så var det som att vi tyckte att vi var liksom det bästa landet som inte hade ett högerextremt parti i riksdagen. Sen när vi fick det här högerextrema partiet i riksdagen, då var vi ändå av någon anledning bättre än alla andra. Så vi är alltså, liksom Sverige och svenskarna är alltid bättre än alla andra. Och speciellt liksom när det gäller jämställdhet och rasism så är vi liksom bäst. Och en av de sakerna som för mig, alltså en av de sakerna som jag verkligen ville göra med boken är liksom att inte så att säga tala till de som är onda, utan att både tala till men också om de som är goda. Alltså om man tänker på uppropet om rasism på Sveriges Radio och de röster som har hörts liksom om hur det ser ut på Sveriges Television och liksom andra ställen, liksom att där sitter ju ett gäng chefer som är väldigt goda och ändå ser ut på ett visst sätt. I alla andra partier så sitter liksom ett gäng liksom politiskt valda människor som är väldigt goda och ändå ser ut som det gör. Så att det var det som jag ville göra. Men sen tror jag också att för mig så det finns så många viktiga frågor i världen, och jag har hållit på med teater de senaste åren, så att för mig så var den där, alltså hösten 2015 tror jag för mig blev liksom en sån, alltså sorgen kom så starkt för att det började med så mycket glädje. För mig så var Refugees Welcome liksom väldigt hoppfullt. Bilden på lille Allan som är liksom den här döda barnkroppen som har spolats upp på stranden publiceras, och sen så kommer det liksom som en våg av empati som inte var liksom, tycker jag, oproblematisk. Jag tycker att det fortfarande fanns en diskussion om problemet med stora flyktingströmmar, problemet med migration, men det var liksom det blev en annan ton och en annan förståelse. Det var som att vi alla förstod att det är ju liksom det handlar ju om ett krig, det är därför de kommer hit. Och sen så kommer först Trollhättan, terrorattentatet i Trollhättan, som dels var en chock.
Absolut.
Men sen var det också en chock hur det togs emot. Liksom. Dels att det står en SVT-reporter och säger att det inte går några svenska barn på skolan, när man tänker att det går ju bara svenska barn på den här skolan.
Och det plägar att göra det.
Ja, och faktiskt. Sen det här liksom, att det inte var några stora, liksom några stora manifestationer, några stora uttalanden, och sen väldigt snabbt därefter så kommer ju stängningen av gränserna.
Precis.
Och den totala omläggningen av så att det var liksom som att det här hoppet förbyttes till en djup sorg, för att det var sån chock att det kunde gå så fort.
Ja, det gick så tätt in på varandra, och att man faktiskt fick ett stort hopp först. Alltså hade man inte fått det så hade det kanske nästan varit lättare eller acceptera det där på något sätt.
Så att jag tror det är därifrån jag bara känner att jag måste skriva. Eller jag tror det började med att jag tänkte att någon måste skriva om det här. Och sen hade jag nog hoppats på att någon annan än jag skulle göra det. Men så var det inte. Och så blev det jag. Och jag är väldigt glad att jag har gjort det.
För det känns också som när du väl satte igång och skriva. För du och jag har ju haft den här diskussionen länge om att du borde skriva någon form av bok. Vi har haft olika idéer och tankar om det. Och sen så var det som att, i varje fall för mig som stod utanför, att det var som att det liksom kom lite som en flod inifrån dig där. Det här ska, och då när du väl började skriva så var det på något sätt, det fanns där, tankarna fanns där. Det måste vara något som har grott i ditt huvud länge, som du upplevt.
Ja, det är det verkligen. Och jag tror också att alltså, boken handlar ju väldigt mycket om, jag menar, från och med det jag föds till liksom, när jag kommer till Sverige, till alla de här sakerna har ju funnits och i olika varianter och börjat om igen liksom under hela mitt liv. Alltså exempelvis det här med språket. Den här liksom skuldbeläggningen om att vi som kommer till Sverige inte skulle vilja lära oss svenska så absolut fort som möjligt och så perfekt som möjligt har ju funnits i olika varianter i hela mitt liv. Och det har alltid varit lika absurt att höra de där andra som försöker påstå att jag och min familj inte skulle vilja lära mig svenska jättefort. Vad skulle vi annars vilja? Liksom? Ja. Och det där har liksom kommer nu senast, jag menar, det kommer ju inte med i boken, men den här liksom att regeringen nu lägger förslag om att man ska gå på SFI för att få försörjningsstöd eller kunna svenska. För liksom, det är ju den här liksom skuldbeläggningen. Kopplingen mellan invandring och kriminalitet har ju också funnits i olika varianter. Så de här sakerna kommer åter samtidigt som diskrimineringen på arbetsmarknaden, även på bostadsmarknaden och sådär, men liksom just på arbetsmarknaden tycker jag att den blir så synlig ibland att det finns i stort sett inga teaterchefer som har annan etnisk bakgrund. Nej. Det finns två kulturchefer.
Tror du att det här också har hela tiden blivit accentuerat? Har det liksom svenska samhället blivit mer och mer rasistiskt, eller har det egentligen bara mer förtydligats? Eller var man öppnare på 70-talet för människor från andra kulturer? Var man liksom mer villig att ta emot och hjälpa till? Och, vad tror du? Eller har det också skett någonting?
Alltså, jag menar, det som har skett är ju att Sverige har förändrats ekonomiskt. Och det är väl det som jag tycker är en av de sakerna som är så att säga, ett stort bidrag i den här boken som jag tycker få andra har skrivit om. Att jag tycker liksom att Sverigedemokraterna, som jag skriver väldigt lite om i min bok, jag förhåller mig till dem väldigt, väldigt lite, men alltså, på något sätt så har ju liksom rasisterna tagit patent på att vara nostalgiska över ett land som har försvunnit.
Mm.
Och här så tar jag på något sätt den rätten tillbaka och menar att det är jag som är så att säga nostalgisk över ett land som har försvunnit, för att det var mer mitt land än deras land som har försvunnit. Och nej, men jag tänker att den stora förändringen är ju klassamhället. Den stora förändringen är att när jag kom till Sverige så hade vi ett fullsysselsättningssamhälle. Det har vi inte idag. Vi har klassklyftor som är mycket, mycket större och mycket mer liksom radikala än vad det var när jag kom, när jag var liten. Och vi har också en skola där, jag menar, när jag var liten så gick ju verkligen alla barn i en och samma skola utifrån där man bodde. Det är klart att det fanns någon form av liksom, jag menar, att skolan reproducerar klassamhället och sådär, men det var något helt annat än vad det är idag, där liksom skillnaderna är så extremt stora. Så jag tror att det fanns rasism på 70, på 60, 70, 80-talet och 90-talet också. Men jag tror exempelvis det faktum att alla människor hade ett arbete var en väldigt stor skillnad. För då kunde man också, alltså man kunde inte beskylla invandrarna för liksom alla problem på samma absurda sätt, eftersom de faktiskt liksom gick till jobbet varje dag. Och nu när arbetslösheten ser ut som de gör så har man liksom en annan förmåga att liksom skylla samhällsproblemen på dem.
Och sen så är det väl också så att men till exempel skolpeng och sånt, så förflyttar sig också hela tiden. Vem får gå kvar i skolan? Jo, det är ju både alla de som har de djupaste problemen blir kvar på vissa skolor, och de som har en vilja eller en förmåga att ta sig därifrån gör det så fort de bara kan. Så det blir ju, klassklyftorna blir synliga på alla sätt, överallt, och bara accentueras hela tiden. Men det är också så att det här, när man går igenom det här livet själv, blir det så att man blir det tydligare också för din blick för varje år? Eller är det för någonting som, förstår du hur jag ska säga, liksom anrikas det här? Blir man argare och argare inombords? Eller blir man...
Jag tror inte att det finns ett man här. Nej. Utan jag tror att
eller
det
du
som...
då, ska jag säga.
Nej, men jag tror att... Men jag tänker också så här att jag gjorde ett väldigt aktivt val. För jag tror att det, så att säga, jag tror att det normala hade varit att jag hade tittat liksom mindre och mindre med de ögonen, med tanke på den samhällsposition som jag har idag. Jag är ju inte liksom, jag är inte någon liten invandrarflicka som precis har kommit hit längre. Det var länge sedan jag var det. Jag är en författare som kommer ut på ett bokförlag. Jag är en teaterregissör. Jag är liksom så många saker. Det hade varit väldigt lätt för mig att titta bort. Och jag har ju aktivt gjort ett annat val genom åren, men hösten 2015 så är det också som att jag ställs, det kändes nästan som ett, liksom ett ultimatum, att antingen så blundar jag eller så måste jag verkligen hålla ögonen vidöppna. Och då gjorde jag valet att hålla ögonen vidöppna, och det jag såg tyckte jag verkligen inte om. Och jag tror också att jag tycker det har varit intressant den, så att säga, den lilla tid som boken har varit ute, och liksom vissa saker av liksom i recensioner och sådär, att jag har ju skrivit en bok som jag tycker är sprungen ur väldigt mycket sorg, och där jag liksom försökt få ner sorgen på pränt, medan väldigt många uppfattar det som ilska. Och där tror jag att det finns en, hade jag förlorat ett barn eller förlorat en far eller en mor, så Då kan man liksom inte ifrågasätta min sorg. Men när jag påstår att min sorg är sprungen ur en samhällsförvandling, och att jag påstår att den sorgen är precis lika djup och precis lika stark som om jag hade förlorat ett barn, så är det som att då måste man ifrågasätta det. Och man... nu är vi där med man igen. Liksom vissa människor måste på något sätt ta liksom ställning och säga liksom att nej, men det här är inte sorg utan det här är ilska, eller det här är och liksom rubricerar det på något annat sätt, och det tycker jag är väldigt intressant att se.
Tror du inte också att det är så att många av dem som möter den här boken, och det första kan ju också vara att man känner sig liksom anklagad, eller
absolut,
att man, alltså som vit man skriva en bok, alltså då när man läser boken kanske man väljer att gå på attack, för det är en försvarsmekanism istället för att försöka leva sig in, som man hade säkert gjort med många andra typer av böcker, om inte din sorg hade varit just det här kring rasismen, då hade man ju omedelbart valt ett annat läsesätt. Nu är det som att man hela tiden måste gå i svaromål.
Ja, absolut. Och jag tror också att, jag menar, det har jag ju lagt ner väldigt mycket, så att säga, tid och möda på att så att säga, förhoppningsvis få just den effekten. Eftersom, för att det hade ju varit en sak om jag hade skrivit en bok om rasism där liksom det stora problemet hade varit liksom de här rasisterna vi ser på gatorna, de som står utanför bokmässan. Precis. Men jag påstår ju att de som är inne på bokmässan är ett väldigt stort problem. Och det är där jag tror att det blir liksom den här motreaktionen. För att då är det så här, när man har, men det är alltså inte de där så här onda rasisterna som är problemet, utan det är en massa andra människor som tycker att de gör gott hela tiden som är ett väldigt, väldigt stort problem.
Men det är väl så hela tiden med just de som är det stora problemet är ju de som besitter makten. Det är alltid de som är problemet. Och då i det här fallet är det ju så att det är ju samma med miljöproblem och så också. Att de som konsumerar mest är ju de som har förstört planeten mest. Och då blir det ju den som kanske upplever sig själv som den mest miljömedvetna är kanske ändå det största problemet. Och här är det precis samma sak. Alla de som, även jag själv, som sitter på en maktposition och ska liksom välja vad som ska ges ut eller sättas upp på en teater eller så. Det är ju vi som... Och det är därför man också då kan känna sig träffad och känna att det är jobbigt, och då kan man ju också övervinna det och tänka att ja, men då måste jag ändå ge det här plats, eller så får man bestämma sig för att förneka detta eller så.
Ja. Och jag tror också att det är den där, för att alltså jag tänker så här, när det gäller klimatfrågan, då jag menar det är klart att det finns förnekare, men framför allt tycker jag det finns ju liksom den här politiska diskursen om så här, vi tar klimatfrågan på jättestort allvar, vi måste ha mer kärnkraft.
Ja.
Liksom,
ja,
så att man har säger så här, det här är jätteviktigt. När det gäller jämställdhet och feminism så är det ju verkligen en sån sak att liksom alla säger att de har den blicken, så har man ändå den på olika sätt. När det gäller rasism så är man ju fortfarande i väldigt stor del i förnekelsefasen. Och det är väl också det som är intressant med att skriva en sån här bok i en sån här tid. Att det är inte så att vi har passerat dit ännu där alla vet att jo, men vi har ett problem med rasism, nu ska vi ta itu med det, och sen så finns det olika sätt att göra det. Utan det finns ju så oerhört många som menar så här, nej, det här är inte något problem.
Men sen så är det väl också det att just frågan blir ju så otroligt, det är ju det bland det värsta man vill bli anklagad för. Alltså jag tror att väldigt, alltså även den som är halvrasist vill inte bli anklagad för att vara rasist. Alltså man, det är ju någonting, och det är väl det som ändå är ganska, alltså det ger också frågan kraft och kan också leda till att det blir en förändring. För det är ju ett sånt vidrigt liksom, man vill ju inte vara en sån typ av person.
Nej.
Det är bland det värsta man kan göra är ju att värdera människor olika efter deras utseende. Det är ju så grundläggande, tror jag. Men det konstiga är då varför folk inte kan vända här och liksom läsa om rasismen på ett mer öppet sätt. Det är svårt. Varför tror du att det är så svårt? Varför tror du att många av de här människorna väljer att gå på just attack eller försöka förklara bort eller blunda? När det ändå är så uppenbart. Alltså.
Nej, men för att jag tror att om man hade slutat blunda så är man ju tvungen att ta itu med vissa problem. Det är ju det som jag tycker är så uppenbart på de här stora arbetsplatserna.
Ja,
där man har liksom haft mångfaldsprojekt i liksom 30 år. Och sen så sitter man fortfarande och sådär, nej men vi har fortfarande flera steg att ta. Man bara tänker, men ni vill ju inte lösa det här problemet. För att hade ni velat det så hade ni gjort det för länge sedan. Alltså, idag så skulle en förlagschef, en public service-chef, en kulturchef inte föreslå liksom en en hel manlig panel till exempel. Nej. Eller liksom en bokutgivning en hel höst men bara män. Det Nej. Är liksom inte gångbart längre. Man kan inte, det går inte att förklara bort, Nej. Det är inte gångbart längre. Men när det gäller representation så är det fortfarande väldigt gångbart. Man kan fortfarande vara en väldigt bra chef och vara helt blind för problem med representation och problem med rasism.
Mm. Och hur mycket, alltså samma sak där, tror du att det är också så att det här håller på att bli värre och värre? Tror du att det kommer färre böcker, färre pjäser skrivna av människor med annan bakgrund? Ungefär som jag kan uppleva det till och med på, inom det här med arbetarlitteratur, att det är färre och färre arbetare som skriver böcker. Alltså att klasskillnaderna är så befästa nu att det blir svårare och svårare att få in också till exempel manus från både arbetarklass och från folk med annan bakgrund. Alltså att man inte ens väljer den vägen. Det är en stängd dörr. Vad tror du?
Svårt att svara. Alltså, jag tänker att den segregation som jag ser idag är ju något helt annat än den som jag såg under min uppväxt. Under min uppväxt på min gata i Fisksätra så bodde det massa svenska familjer. Mm. Jag har alltid känt svenskar. När jag idag pratar med liksom yngre generationer aktivister så är det som att de tror att det är ett skämt när man säger det. Mm. Och så får man liksom verkligen förklara att så, det är det inte. Liksom. Det är, alltså segregationen idag ser helt annorlunda ut. Och det där är... det som jag kan tycka är skrämmande är att det är idag liksom i de stora institutionerna att man inte har den insikten liksom om hur allvarlig segregationen är och vad det innebär för liksom på så många olika nivåer. Att säga, att liksom sälja fördomar har ju blivit mycket mer gångbart. Mm. Det är ju väldigt tydligt i alla fall. Liksom. Sen så skulle ju liksom de partier som har så att säga hakat på det rasistiska partiet säga liksom att ja, men vi måste ändå prata om problemen med kriminalitet. Eller vi måste ändå prata om problemen med parallellsamhällen. Men det är ju liksom väldigt, väldigt tydligt att... och de skulle också säga liksom, men inte alla är liksom, dåliga och inte alla är kriminella och, de här, och vi gör ju det här för liksom, deras skull. Och där tror jag det är en väldigt sån, alltså, jag tror att när jag var liten hade jag kunnat tänka att ja, men absolut, den här politiken eller den här journalisten menar verkligen inte att så att säga skapa fördomar om en väldigt stor grupp. Nej. Utan man liksom vill verkligen prata om ett specifikt problem. Idag så tror jag att även de som så att säga är de duktiga, alltså även sådana som jag känner lojalitet med de som träffas av fördomarna.
Mm.
Jag känner mig mer lojal med de som träffas av fördomarna än de som liksom uttalar fördomarna.
Mm. Och där kan ju i och för sig också då spridas kanske en större solidaritet, alltså faktiskt, det är alltså de som är på din sida eller alltså man kan bredda det här kanske åt det hållet också, det kanske finns ett visst hopp i det också, eller hur? Men då är det ju frågan, för jag tänker hela tiden, jag tycker att blicken när jag tittar på tv och sådär, när jag försöker följa med i media generellt, så är ju är blicken hela tiden så, den är så smal nu, alltså det känns som att det blir smalare och smalare. Jag har sett 3 tv-serier nu på sista tiden då, Älska mig, Kärlek och anarki och Amningsrummet. De känns ju också helvita, supermedelklass, nästan övre medelklass, och det är de 3 största svenska satsningarna som har gjorts på länge och som når utanför. Alltså det är så här, man blir liksom också lite rädd för vad blicken tar vägen. Men då är ju den i och för sig feministisk säkert helt korrekt, men den är ur klass och ras helt uppåt väggarna. Och det där är ju frågan hela tiden hur de här, ja, det samverkar, och det skriver du ju också om i boken. Men det är som att klass och ras ofta hamnar lite, det är svårare att tillgodose det, eller vad ska jag säga, motarbeta problemen med klass och ras faktiskt. Varför tror du att det har blivit så? Är det för att det finns så gott om medelklassfeminister som ändå tar plats? Eller?
Ja, alltså det jag framförallt tänker är att det är sånt otroligt fattigdomstecken. Alltså det är sånt otroligt fattigdomstecken att de som så att säga, skådespelare som rasifieras fortfarande liksom främst dyker upp i liksom snabba cash-liknande filmer eller tv-serier. Och det är sånt otroligt fattigdomstecken från de som fattar beslut om vilka tv-serier vi ska beställa och vilka manusförfattare som de som ska göra dem. Mm. Jag tycker det är sånt otroligt liksom, idag när vi vet, jag menar, det började komma invandrare till Sverige, alltså man tänker liksom de efterkrigstiden liksom 50-talet med arbetskraftsinvandring och sådär, alltså de här tv-serierna som är helvita, man tänker så här, men vilken värld lever de i? För att det finns ju så många med andra slags namn och andra slags bakgrunder även liksom uppåt, så att jag menar okej, du vill göra en tv-serie om liksom övre mellanskiktet i Stockholms innerstad, men även där finns det människor med konstiga namn och en annan hårfärg. Så att jag tycker det är sånt alarmerande fattigdomstecken.
Och det verkar inte som att det sker så mycket, alltså det borde ju också, då tänker man, med den här totala genomkommersialiseringen, man tittar på tv som medium, eller film, eller där du är verksam. Det bara ökar ju hela tiden. Mm. Det är som att det krävs fler och fler berättelser för att fylla Netflix, HBO, SVT, TV4. Mm. Och sen ändå så blir det ingen förbättring. Är inte det helt enastående? Med tanke på att utbytet måste ju ha blivit hundrafalt, eller liksom tusenfalt.
Ja. Men det som jag tänker, alltså jag tror det finns flera olika skäl. Men jag tänker så, om man inte har den här blicken, alltså om man har den här liksom väldigt vita blicken, så är det svårt att göra någonting annat. Men det som jag kan se väldigt mycket av de så att säga saker som fanns med feminismen innan den nådde till en viss nivå, liksom exempelvis det här att man när man då accepterade inom politiken, inom media, att man så här okej, liksom, de här kvinnorna ska väl få komma in, då var det så här, de skulle vara unga liksom. Och då var det så här, vi måste ha unga kvinnor liksom. Och de äldre feministerna kunde fråga sig, men varför måste det bara vara unga kvinnor? Kan det liksom inte vara kvinnor i alla åldrar? Och där kan jag ju känna igen att det liksom reproduceras in det här, att vi ska ha så här nya berättelser. Så att om någon berättar om liksom något liksom ett rasistiskt liksom händelse som är 20 år liksom, det tas emot på ett sätt,
då känns, men om det fräscht och nytt.
Ja, precis. Och också så tror jag att det är liksom undermedvetet, det att den personen har inte hela, så att säga, har inte erfarenheten och analysen. Medan jag som säger så här, jag har bott här i jätte alltså inte bara att jag har bott här, alltså jag har ju liksom varit verksam i samhällsdebatten så otroligt länge. Ja. Liksom. Det här är den erfarenhet jag har. Då blir det liksom lite grann besvärligt. För då är det som att jag talar om rasism med någon slags erfarenhet.
Ja, att och inte att det bara har pågått är länge.
Ja, precis. Att det inte bara liksom är ett vittnesmål som man skulle kunna säga så här, åh, vad hemskt, menar du det? Och sen går man vidare till liksom det normala.
Nej, precis. För du är ju faktiskt som jag. Fast du har varit utsatt för det hela tiden. Och då är ju något fel.
Precis,
så kan det ändå inte vara.
Nej, så jag tror liksom det som kommer nära till att säga så här, oj, vi har en struktur här som vi kanske borde göra någonting åt. Det liksom tror jag man gärna motar bort. Men man välkomnar de här vittnesmålen.
Ja, precis. Men vad säger du nu då när boken har kommit ut? Hur har den varit mottagen? Förutom bara, vi behöver inte tänka på alla recensioner och sånt, utan annars. Nej. Så känns det som att du har nått ut till dem du vill nå ut till. Och har de uppfattat boken så som du vill att den ska uppfattas?
Ja, alltså, den har ju varit ute så himla kort tid. Ja. Så att jag önskar naturligtvis att den kommer ut mycket, mycket, mycket mer. Men det som i alla fall är väldigt tydligt är att människor läser och känner liksom det här viet. Mm. Och det var det som var, så att säga, min största förhoppning. Men också, alltså, hade jag inte fått de reaktionerna, då hade jag verkligen känt att jag hade misslyckats. Just för att det här är inte ett vittnesmål, utan det är ett försök att skriva en historia där andra kan känna att just det här är min historia också. Och det är så tydligt att det här, jag har skrivit andras historia också. Och det är ju bra för mig som författare, men det är också sorgligt någonstans som människa att veta att så många bär omkring på de här erfarenheterna.
Men det är väl ofta så att just det där när man berättar om sig själv, så det är ju, vi är ju väldigt lika ofta. Alltså även då på många sätt. Mm. För jag kan ju känna också det, att man kan ju känna igen otroligt många situationer. Mm. Fast du har ju rätt visst perspektiv, kanske med extra med också att du har en annan hudfärg eller annan hårfärg än jag har. Men man kan ändå känna igen så många sådana situationer där man inte är till, där man inte ska få tillgång eller du är inte lika mycket värd och sådär. Mm. Så det borde man ju kunna, jag tycker många borde kunna läsa in sig i den där berättelsen. Mm. Ja, faktiskt, jag tror vi avrundar där. Tack så hemskt mycket, Amerika, för att du ville komma till ordfronten. Men extra tack för att du ville skriva Svartskalle, en svensk historia.
Tack!
Tack! Då så, det var allt för ordfronten den här gången, så återkommer vi snart igen. Tack!